in på övertid och mittbacken passar till målvakten. Målvakten avvaktar, han väntar lite till och nu tar han upp bollen med händerna igen. Är det för tionde gången kanske dags att fimpa den regeln?
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Podplay.
Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Whine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Så, då ska vi se. Då är det dags för ett nytt intro. Hurra! När jag skriver manuset till det här introt så sitter jag på ett burgarhak i Paris och är helt slut. Jag har varit här på en soloresa i 3 nätter med bara mig själv alltså. Utan något vin eller wine. Det är så fett. Men ja, jag skriver alltså manus till mina intron. I alla fall så försöker jag förbereda lite innan vad jag ska säga innan jag säger det. Till skillnad från vad jag kanske gör i verkliga livet många gånger. Jag spelar in det här introt före. Jag har haft med en gäst i avsnittet, eller efter ibland. Så här levererar jag liksom lite bakom kulisserna information till det här. Om du trodde att jag kanske spelar in allt i ett go. Men så är det inte. Jag såg nämligen nyligen dokumentären Stats. Och det är skådisen Jonah Hill som har gjort den. Och jag blev på grund av den lite inspirerad till att vara så här transparent med inspelning och så vidare. För i den här dokumentären så sitter Jonah i ett väldigt ärligt samtal med sin psykolog som alltså heter Philip Stutz. Och man får inte bara lära sig mer om Stutz själv utan också hans unika terapiform och hur den här terapin har hjälpt Jonah och många andra med ångest, depression och skam. Och Jonah, han erkänner tidigt i den här dokumentären att inspelningen av den går inget bra. Han känner att han har kört fast eftersom att han inte har varit ärlig med sin psykolog just om hur själva liksom, processen av inspelningen har gått. Plus att han inte varit ärlig med själva premissen av filmen om att det skulle verka i den först som att han har spelat in allting på en dag. Men egentligen så spelades den in under 2 år. Och de har heller inte suttit på Phils psykologmottagning som det ska se ut som, utan de sitter de facto framför en green screen när de sitter i det här samtalet med varandra. Och det här visar på något sätt vad den här filmen och terapiformen handlar mycket om. Och som Philip då själv förklarar, att du kan inte röra dig framåt och utvecklas utan att vara sårbar. Och jag tycker att det är så himla, det var så himla träffande, och det är därför jag säljer in den här dokumentären. För anledningen till att du inte kan röra dig framåt då utan att vara sårbar, det är att alla behöver hjälp med att komma framåt. Liksom misslyckande, svaghet, sårbarhet, det kopplar dig till resten av världen. För du skickar då ut en signal till världen som säger att jag behöver dig. Jag kan inte göra det här ensam. Och sårbarhet är alltså kopplat till framsteg och tillväxt på det sättet. Så nästa gång du känner dig fast, vilsen, ensam eller osäker på något vis, försök att öppna upp dig och släppa in andra i det här. Och visst är det så att vissa människor kan ju kännas mycket enklare att öppna upp sig för än andra. Alltså allt handlar väl om vem man på något sätt vibar med. Så det gäller väl att hitta sin lilla tribe av personer som man vet att de här personerna kan jag ringa till när jag behöver liksom ventilera eller fläkta, som jag tycker om att säga, min sårbarhet. Jag har själv många sådana namn på min telefonlista av personer som jag ringer till när jag liksom behöver erkänna saker för både mig själv och för någon annan för att kunna komma vidare i min process. Och det är just precis det som den här dokumentären då går ut på, i att, ja, det är det jag försöker förklara, tror jag, i att de försöker vara så transparenta med hur inspelningen går. Det går inget bra, jag säger det högt. Kan vi göra det på ett annat sätt? Hur kan jag komma vidare i den här processen utan att känna det som att jag har kört fast? Säger man det inte högt, reflekterar man inte över det högt, Man fastnar i tankarna om och om igen. Man går liksom runt i de här cirklarna i hjärnan om att hur kan jag göra? Ja, jag vill inte säga till någon att det känns som att jag håller på att misslyckas. Det känns som att jag är fake. Allt det här. Så fort du får ut dig i ord till någon så blir det plötsligt något du kan jobba med och du kan gå vidare med det. Och det kan ju kännas läskigt förstås att göra det. Särskilt om man är van vid att hålla mycket saker för sig själv kanske. Men som sagt, det gäller alltså att försöka hitta sin tribe. En crowd som du känner att du liksom på något sätt kan lita på att börja öva på det här med, kanske till och med. Och en person som finns med på min lista över de här personerna som jag verkligen kan öppna upp mig för när jag är sårbar och som snabbt blev typ som min egen terapeut på jobbet, det är veckans gäst. Peter Josefsson. Han är som ett kinderägg skulle jag vilja kalla det, som kommer med nya överraskningar både om sig själv och kuriosa inom musik hela tiden. Han jobbar som musikläggare idag här på Bauer Media och spelar i flera olika band. Jag kan inte ens namnet på alla de här banden om jag ska vara helt ärlig, för att det är så många att hålla reda på. Men ja, och så han har också en podd som heter Blå måndag och är straight edge sedan 15 år tillbaka. Och just det här med straight edge, vad 17 det är för begrepp egentligen, det är någonting som jag kommer att komma in mer på, vad det är mer exakt. Men det är kul att Peter vill vara med i den här podden, för precis som mig så dricker han inte, men av helt andra anledningar. Ja, så vi har mycket grejer att komma in på helt enkelt, så jag ska sluta babbla här för mig själv och istället så bjuder vi in Peter till Don't Whine About It. Vi kör! Peter, min vandrande musik-Wikipedia. Så himla kul att du är här.
Tack för att jag får komma hit.
Visst är det bra smeknamn jag har för?
Ja, jag har nog aldrig fått en sån fin titel. Jag vill kalla för många saker, men inte det där, det kan jag säga.
Ja, men för det är ju verkligen så att du kan allt om musik.
Nej, inte riktigt allt, men jag är väldigt, väldigt intresserad av musik och alla genrer, så jag är ju liksom, ja men jag är musiknörd.
Men det är ju verkligen så här, för att när jag jobbar med radion, vi jobbar ju på samma station, Vinyl FM, och sen så sitter jag inne i studion och sen är jag så här, hur fasen uttalar man det här 60-talsbandet? Så går jag bara ut från studion, Peter, hur uttalar
jag
det här?
Ja, brukar jag kunna
och då
svara.
Säger du inte bara hur det uttalas, utan du ger också en kort summering om vad det här bandet är, vart de spelade senast och vad de heter i efternamn.
Det är ju också en sån där grej som har gjort att mina förhållanden har spruckit, tror jag. När någon har frågat, vad är mjölken? Ja, vet du, den uppfanns av... Nej, nej, men jag kan inte rå för det. Det bara kommer ur mig. Jag tänker så här, om du ändå, jag tänker så här, i min värld så är du precis inne och ska göra en prat om den här artisten. Och då får du lite gratis info som du kan dra när du ändå
underbart.
Ska göra det.
Ja, jag uppskattar det så in i helvete.
Jag är glad att du uppskattar det i alla fall.
Ja, men det gör jag verkligen. Vad är det mest onödiga musikkuriosen du känner till? Har du någon sån?
Nej, jag kan för mycket sånt. Jag skulle säga att hela min kunskapsbank är byggd på onödiga saker som man inte kan istället för tysk grammatik till exempel. Där var det jättebra att kunna alla de sakerna.
Men du kan vara bra på musikquiz i alla fall.
Ja, jag är en tillgång på musikquiz, absolut.
Så det är det man ska ringa in om?
Ja, jag brukar gå på det här i Stockholm Music Quiz. Och jag i min tur har ju nästlat mig in i ett av Stockholms bästa lag.
Och det här är alltså något riktigt hardcore
musikquiz? Ja, det är supernördigt. Ja. Det är väldigt, väldigt nördigt. Men jag nästlar mig in i Stockholms bästa lag som har vunnit flest gånger.
Wow! Ja,
och där kan inte jag så mycket jämfört med dem, ska sägas.
Jasså, oj, okej, det säger ganska mycket.
De kan
då.
Allt.
Men då hänger du ändå mycket, för så här, musikquiz är ju ändå lite pubbigt och...
Ja.
Och sådana miljöer. Ja. Du räds inte de miljöerna ändå.
Jag går hem när det blir för stökigt.
Jag tycker musikquiz är ganska bra som nykter ändå att vara på. Alltså, för att då blir det som att man har någonting att göra. Och då blir det inte fokus lika mycket på alkohol och drickande, utan det blir liksom fokus på faktiskt quizet.
På det här quizet som jag brukar gå på, som är Stockholm Music Quiz, så är folk dessutom extremt tävlingsinriktade. Så ja, det är klart att det dricks bärs där. Men det är aldrig någon som är väldigt, väldigt berusad. För då vinner man inte det här quizet.
Nej, men då kan man inte ha koll på sådana
grejer. Nej, man måste ha koll faktiskt.
Ja. Men om vi går in då, lite, nu ska jag göra en snygg segway in då, tänkte jag göra, till din relation till alkohol. Kommer du ihåg den första kontakten du hade med alkohol?
Ja, det minns jag. Jag var nog, kan ha varit 14 kanske. Och då var det en kompis som var lite äldre. De hade gjort inbrott i ett källarförråd där någon hade gjort hembränt eller hemjäst vin. Och det smakade skit. Men man var ju nyfiken liksom. Och det smakade skit verkligen. Det var inte bästa kvalitet på det. Men jag fick en sån flaska av honom i alla fall. Det var en sån här liten 35 centiliter, eller var 37 tror jag man sa på den tiden. Och det var min första kontakt med alkohol. Och det var inget roligt.
Vad hände då?
Nej, det hände ingenting. Alltså, jag drack inte så mycket för jag tyckte inte det var gott.
Ja, du slutade direkt.
Ja, jag slutade.
Du blev inte full eller
nej,
så?
Nej, det blev verkligen inte. Nej. Det kom senare.
Ja, det kom senare, okej. Okay. Sen så du blev ändå sugen på att fortsätta testa. Ja, men,
när man är ung, när man är tonåring så är man ju mycket mer att man, det är viktigt att försöka vara som alla andra för man vill inte sticka ut på något sätt. Till skillnad mot nu när jag inte bryr mig vad folk tycker. Liksom, jag gör som jag vill, jag försöker vara respektfull mot andra människor och inte tjata ihjäl mig. Men då är man ju inte på det viset för man är inte tillräckligt stark för att kunna säga nej. Till exempel. Men så att jag var precis som alla andra tonåringar. Du vet, jag tjuvrökte, jag drack lite alkohol, blev fyllesjuk, skämde som en hund för man hade spytt på någon. Ja, men du vet.
Ja, jag vet. Alltså, ja.
Jag har också gjort allt det där. Men jag upptäckte också ganska tidigt att det här med alkohol inte är min grej. Mm. Så att jag har egentligen aldrig druckit jättemycket alkohol, även när andra människor har gjort det. Så, för det funkar inte. För mig, för jag blir så dålig. När man är ung så har man inte riktigt koll på varför man blir så dålig och hur mycket man ska dricka och så här. Men jag upptäckte ju ganska tidigt att det spelar ingen roll hur mycket jag dricker. Jag blir lika dålig oavsett om jag dricker en öl eller tio.
Alltså redan både när du dricker och även dagen efter typ, eller? Ja, okej.
Okay. Framförallt dagen efter. Mm. Så jag upptäckte det ganska tidigt. Och jag kollade faktiskt nu, jag tänkte så här om det är en skröna, men jag kollade faktiskt och det är tydligen inte helt ovanligt att människor som kommer från Asien, som jag gör, faktiskt inte tål alkohol lika väl.
Det har jag hört också.
Jag började googla där, för jag tänkte liksom att...
jag är ju halvasiat eftersom att min pappa är från Iran också.
Ja, men precis. Och tydligen så är det så att det är en enzym som vi saknar, eller kan sakna, som gör att vi inte kan bryta ner alkoholen. Så det är därför vi inte tål det.
Aha, vad intressant. Undrar varför det har blivit så.
Ingen aning.
Just i den delen av världen liksom.
Nej.
Vikingar och så vidare, de har väl inte...
Nej, vi är inte vikingar, du och jag. Ganska långt ifrån.
Men det där är så intressant ändå att du säger det med att må illa. För att när jag började dricka, alltså när jag drack när jag var ung, så då kräktes jag jättemycket. Alltså jag kommer ihåg dagen efter, jag kunde så här tappa räkningen på hur många gånger jag kräktes, för jag mådde så illa. Men inte fasen stoppade mig från att fortsätta dricka dagen efter.
Fast det där fick mig att stoppa lite grann, för att jag tycker att det är så jävla äckligt.
Och kräkas,
ja. Ja, jag tycker det är extremt obehagligt. Så jag vill
finns
slippa
det någon
det.
Som tycker att det är nice?
Nej, jag tror inte det. Men jag tycker det är, jag ska inte säga att jag har förbi för, men jag tycker att det är extremt obehagligt.
Ja, så pass mycket att du ändå liksom...
Ja, jag ska inte säga att det är anledningen till att jag slutade dricka, men det påverkade definitivt.
Men så det var liksom att du drack ändå lite sådär under tonåren, men sen så någonstans mot vuxen ålder så kände du
jag började jobba inom media ganska tidigt. Jag var 20 när jag började jobba i kommersiell radio. Och vi sände ute lördagar, och söndagen var egentligen den enda dagen jag var ledig. Och jag kände redan då att jag vill inte vara bakis den dagen. Så att jag drack inte så mycket helt enkelt. Och jag menar, på den tiden och framförallt innan jag började jobba, när man fortfarande gick i skolan och sådär, så var det ofta då att man skulle gå på fest med någon. För jag ville ju ändå gå på festen, för man ville ju ändå hänga med alla människor. Och då kunde det vara någon gång så här, så var det lite tjat om att, vad fan, dricker ju inte. Men jag vill inte ha liksom, jag är inte sugen på det. Nej, men då kanske du ska gå hem snart. Ja, men det var lite sådär, du vet. För jag tror, nu fattar man när man är vuxen, att de vill inte att någon ska komma ihåg vad som har hänt ifall det händer något pinsamt. Nu händer aldrig någonting pinsamt. Men jag brukade ju istället att köpa en lättöl, så satt jag och sög på den hela kvällen. Och sen så var det ingen som tänkte på det så småningom.
Alltså du slutade säga egentligen någonting om
ja,
det?
Ja, jag slutade säga. Folk tjatar ändå ibland att jag har ju aldrig gillat sprit till exempel. Och det var väl, de visste väl det kanske. Så det var aldrig något tjat om. Men just det här, ska du inte ha nu liksom? Det här tjatet, och det tyckte jag väl var värst egentligen.
Det värsta är att jag tror att jag säkert har varit den personen. Hade jag varit på den festen när jag fortfarande drack, så hade jag säkert... För att jag tror inte att man tänker på att man gör någonting dåligt.
Nej, du vill bara att alla ska vara med på festen.
Ja, kul, alltså liksom. Du tänker inte på att du pressar någon eller så här, men nu när jag själv är nykter så förstår jag ju vilken skada man faktiskt kan göra med sådana kommentarer. Eller så här, hur jobbigt det faktiskt är för den andra personen.
Liksom. Det beror på vilken nivå det sker. Jag tänker mycket på det när Robin var här som gäst i början. På
första avsnittet.
Ja, precis. Jättebra avsnitt. Jag kände igen mig i så mycket saker han sa. Ja. Och det är skönt också för mig nu. Jag har inte slutat dricka alkohol för att jag har problem med det. Eller jag har ju problem att dricka alkohol uppenbarligen. Alltså tvärtom. Men det är inte därför jag inte dricker, utan det är ett val jag har gjort bara för att jag vet att jag kommer må så dåligt, och då kan jag lika väl lägga av med det.
Du tycker inte det är nice liksom?
Nej, jag tycker
inte värt det.
Nej, jag tycker verkligen inte det. Och jag tycker liksom att nu för tiden, om man vill dricka öl, jag gillar ju alkoholfri öl. Det finns jättemycket alternativ.
Jag liksom, det är så kul att lyssna bara på vilken skillnad det är där, i att du kan vara så himla konsekvenstänkande.
Men jag är obstinat. Du vet, när någon säger till dig, du måste ta en bärs, jag tänker aldrig mer dricka en bärs. Det är tvärtom också.
Mm.
Det blir liksom, jag vill inte säga att jag är jobbig på det viset, men det kan bli så när det gäller sådana saker. Det var någon gång när jag tror vi skulle grilla någonstans, och sen så jag är ju 20 plus liksom, jag hade kört bil dit dessutom. Och så är det någon som säger så här, ska du inte ha en bärs? Nej, men det är bra. Så här, nej, det är bra. Ja, men du kan ju ta en öl. Ja, fast nej, men det är bra, jag ska inte ha något. Nej, men du kan ju ta en öl. Ja, men jag kör bil. Så att det är jättedumt att don't drink and drive, säger jag. Försöker skoja bort det lite. Ja, men du kan ju ta en öl. Vad är en öl?
Men nej, gud, men det är vad bra. Jobbig person!
Ja, visst. Nej, men jag ska inte ha något. Jag dricker inte, du vet. Jag har slutat med det där. Jag kör inte. Men vad fan, du kan ju ta en öl. Jag har köpt indisk öl till dig. Jag är från Bangladesh, säger jag. Och sen var det slut med det. Så att folk försöker ju verkligen. Alltså, jag lackar lite där på slutet.
Du tog fram det tunga artilleriet.
Nej, men han köpte indisk öl bara till mig, och jag säger, nej, men jag är ju faktiskt från Bangladesh, och det är ju helt fel.
Fy fan vad skönt att han sa så, ja. Så du kunde säga den sista slutklämmen på någon. Men då slutade han, eller?
Han slutade då, ja. Han förstod väl någonstans att det kanske inte går att vinna den där. Jag tror att han började tjata på någon annan faktiskt, om jag kommer ihåg rätt.
Klas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målis ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men då undrar jag om du inte någonsin har blivit alltså så här, känd till och med att du bara vill ta avstånd från allting som heter alkohol eller i närhet av alkohol på något sätt?
Jag, nej. Jag menar, jag har haft ju tur med de som jag umgås med. De flesta har ju varit sådana människor som kan hantera det. Jag har druckit alkohol, jag har snusat i många år, och jag rökte vanliga cigaretter i många år. Men jag har aldrig tagit någonting annat. Koffein är väl min enda drog då, som jag drar i mig.
Den är svår att sluta med.
Ja, den är väldigt svår att sluta med.
Eller det roliga var att jag hade slutat med den när jag fortfarande drack alkohol. För jag tänkte att jag skulle vara lite nyttig.
Var det den du valde att sluta med? Ja, nej, det kanske finns andra grejer.
Sen blev jag nykter från alkohol. Och då har kaffeberoendet kickat in igen.
Ja, jag förstår det. Men kaffe är ju liksom mindre farligt, om man säger så. Det får inte göra en massa dumma grejer heller.
Nej, och där känner jag att det faktiskt finns en gräns.
Ja.
Alltså, jag kan ju känna efter tredje koppen kaffe på dagen att nu vill jag inte ha mer.
Ja, nej. Och sen så blir magen blir helt uppfuckad. Ja. Det ska man ju inte glömma bort.
Eller heller. Att man bara så här, första koppen är så god. Och, man är så här, och sen så liksom trevligt, nej, det smakar inte så bra längre. Medan med alkohol för mig är det ju tvärtom. Då är första glas, jag säger, vet inte. Och sen bara, jo då.
Du får vänta tills hjärtklappningen kommer av kaffet. Då vet du att du definitivt har druckit för mycket.
Ja, gud, jag verkligen exakt så. Nu idag dricker inte du alls. Nej. Eller? För att det jag tänker måste vara... Var inte det också en del av anledningen till varför du slutade dricka helt? Eller nu blandar jag nog ihop det med Robin. För han sa till mig att han slutade helt för att det var mycket lättare då att säga hela tiden, jag dricker inte.
Mm.
Istället för att ibland ta ett glas för att typ, så att folk bara skulle veta nu Robin dricker inte. Eller var det du som sa det?
Nej, det var Robin som sa det. Och jag kände väl så här efteråt när jag lyssnade på det att fan, det var nog lite så jag borde ha sagt istället, och så jag borde ha gjort istället. För jag slutade dricka, jag slutade snusa, jag slutade röka och jag slutade äta kött samma dag. Och det var mest för att jag skulle kunna klara av att sluta röka och snusa. För jag visste att jag var tvungen att göra allting samtidigt. Så från att vara inom citat vanlig, då menar jag har ju knappt druckit alkohol då. Så att den delen var ju inte svår. Men att sluta och både röka och snus, ja, fan, jag har ju astma, jag ska inte röka. Det är jättedumt.
Liksom. Jättedumt. Det är så det är alltid dumt att röka, men ja, särskilt då.
Ja, det är det. Men jag har inte sagt att jag är smart heller. Det har jag aldrig påstått.
Hur som... Jag tycker att du är det.
Ja, tack, det var snällt sagt. Men jag slutar i alla fall med allting samtidigt bara för att jag skulle kunna klara av just den här saken. För jag kände att jag måste göra en total omställning om det här ska gå. Sen är det så här också att man måste vilja sluta om man ska kunna sluta. Och jag hade under en ganska lång period sparat varenda snusdosa och varje cigarettpaket, och sen såg jag hur den här högen växte. Jag
tänkte, så det var så här, just nikotinberoendet du ville sluta med?
Ja, framförallt så var det här med att jag vaknade på morgonen och ser, shit, jag har bara en snus kvar, jag måste köpa snus. Jag vill inte leva så.
Ah.
Och sen så tänkte jag också så här att fan, man kan ju spendera pengarna på annat istället. Jag är ju musiker och jag vill ju hellre köpa instrument för pengarna än att röka upp dem eller snusa upp dem, tänker jag.
Ja, för det blir ju ett handicap. Jag snusade också back in the days. Mm. Och jag kommer ihåg att när jag bodde på, alltså när man har bott utomlands, så måste man så här tänka på, kan jag ta med min stock eller så här, hur kan jag få hit snus? Det är ju skitstörigt. Mm.
När jag bodde i England så hade vi ju lådor med betaband som gick fram och tillbaka mellan Stockholmskontoret och Londonkontoret, så att då bad man någon gå och springa till Guns Tobak hette det väl, tror jag, på Tegnérgatan. Vi kallar det för Guns and Tobacco. Så kunde de springa bort dit och köpa en stock till en. Så då fanns det ju alltid.
Om man har lyxen att jobba på,
ja,
det sättet.
Exakt,
då. Ja, precis. Då funkar det lite smidigare kanske.
Ja. Men jag gick i alla fall från att vara, inom citat, vanlig till att bli straight edge vegan.
Straight edge vegan. Hur gammal var du då?
Ja, då var jag väl 35 kanske. Så jag var ganska sen på det.
Ja, och här kommer en liten faktaruta. Vad 17 är straight edge? Straight edge är en subkultur och livsstil som kännetecknas av ett medvetet avståndstagande från droger, alkohol, tobak och ibland annat som kan anses vara beroendeframkallande. Det är ett slags antidrog-motkultur inom punkvärlden där det traditionellt fanns en stark koppling till överdriven alkoholkonsumtion och droganvändning. Begreppet straight edge myntades av bandet Minor Threat i deras låt Straight Edge från 1981, där sångaren uttryckte sin vilja att leva utan droger och alkohol. Rörelsen växte fram och fick fäste inom olika musikscener, främst hardcore, punken, och har sedan dess utvecklats till att omfatta olika ideologier och värderingar över hela världen. Vissa inom rörelsen väljer att avstå från promiskuitet eller ha ett ansvarigt sexuellt liv, även om det här inte är ett universellt krav. Med tiden så har straight edge ibland också inkluderat andra etiska ställningstaganden som vegetarianism, veganism och djurrätt, även om de här inte är nödvändiga för att vara straight edge. Tillbaka till mig och Peter.
Och jag läste någonstans att straight edge subkulturen, ja, man lämnar den när man är 25 ungefär. Jag är kvar. Och jag är liksom 50 plus nu.
Men alltså, vad var det som ledde upp till att du valde att bli straight edge?
Nej, men alltså, egentligen så är det ju bara en benämning på en människa som inte dricker alkohol, som inte tar droger. Så att för mig så, nog för att jag gillar hardcore och hardcore punk och sånt där som straight edge brukar associeras med. Det finns ju massa kända band som där folk är straight edge, och just den här grejen då med att de satte ett X på handen på de som var under 21 så att de inte kunde, så att de ändå kunde gå på giggen.
Det var det som var varför det är 3X där.
Exakt. Ja, den X-symbolen är ju liksom, från början så tog de en sån här, det var ju Ian McKay som är en av förgrundsfigurerna i Minor Threat och alla de här, massa Fugazi och massa gamla punkband och hardcoreband. De var på turné och sen så var han lite, det är lite tråkigt då att alla inte kunde se alla banden. Och då så kom de på att, men vad fan, om vi sätter ett stort X på högerhanden på de som är under 21, det är ju 21 att dricka i USA, då kan de ändå handla i baren men de kan inte köpa alkohol och då kan de ändå vara på giggen. Och då kunde de garantera då att ingen minderårig skulle handla alkohol.
Cool.
Sen blev det en grej och då var det folk då som kände att, men fan, jag behöver inte dricka. Då satte de ett X på handen i alla fall, bara för att visa att de inte heller dricker.
Mm.
Och så blev det liksom en grej. Och det finns ju så många stories om straight edge-människor som också är våldsamma. För precis som i alla subkulturer så finns det ju de som, ja, de dricker inte men de slåss i alla fall. Nu är de som tur inte så många i just den där då.
Det enda jag tänker på när jag tänker på straight edge, eller enda, men mycket av det är från när jag gick på gymnasiet. Det var första gången jag kom i kontakt med straight edge, det ordet. För det var en kille i min klass som var det.
Hur var han? Jag vill höra.
Han var vad ska man säga? Så här, han var väldigt... det här var ändå på gymnasiet, vi var 16 då liksom. Och han var väldigt påläst och allmänbildad och kunde väldigt mycket om samhället och var väldigt sådär, hamnade gärna i intellektuella diskussioner under våra lektioner och ifrågasatte grejer på ett väldigt sunt sätt. Alltså var väldigt så här, jag tyckte om honom.
Vettigt.
Han var en vettig kille verkade det som. Och jag kom ihåg, för jag hade, och sen så blev jag ihop med en kille i gymnasiet som också var straight edge. Jag gick på en sån skola med lite alternativa människor. Skitärligt.
Låter fantastiskt tycker
det
jag.
Det tyckte jag inte då kan jag säga. Men nu, alltså, eller jag började tycka, för att jag blev ju också jag kom från en väldigt annorlunda skola till den här skolan som där folk liksom lyssnar på punk och var så här, jag hade kommit från en skola där alla liksom, det var väldigt mainstream på många sätt och helt plötsligt så var alla jättealternativa och jag bara var så här, gud vart har jag hamnat, kände jag jätteutanför, men så jag började dricka istället för att passa in, så det gick ju bra. Men hur som helst så blev jag ihop med den här straight edge killen också ett tag och jag kommer ihåg att jag gick på sådana spelningar då med moshpits. Och för den som inte vet vad en moshpit är kan ju googla det, för att det ser ju jättehemskt
ut.
Det ser jättebrutalt ut. Det är alltså, man är på en konsert, det är den här musiken, de growlar.
Ja, kan man göra. Hardcore, det är
hardcore.
Lite olika.
Man måste inte growla kanske.
Måste man inte. Men man kan, det är mycket. Det är aggressiv, ofta högt tempo.
Ja. Och det låter ju inte som att de sjunger några ord.
Nej, men det gör de. Ja, det gör de.
Jag kommer ihåg, det var så kul, vi var på en sån spelning, pratade med någon i bandet efter och bara, ah, sångaren Erik, han kunde ju inte texterna så bra, så jag vet inte hur det blev. Jag bara, var det ens texter?
Ja, men normalt sett för alla sådana där subkultur och straight edge också då, det är att folk har ju de har ju något att säga. Just straight edge handlar väl ofta att man ska försöka hålla sig borta från alkohol och det handlar om att rädda världen helt enkelt och försöka vara lite tolerant mot andra människor också.
Ja, men det blir väldigt extremt när man kommer in i det där på något sätt. Ja. Men som sagt, moshpit ändå, det var det jag skulle säga bara, att man ställer sig i en rund ring typ och sen så hoppar någon in och bara liksom headbangar typ.
Ja, och sen blir det slamdancing efter det, så krockar man med varandra och håller på.
Ja. Men
det var aldrig min grej kan jag säga.
Det var inte det.
Nej,
för man behöver ju inte hålla på med det här bara för att man
inte.
Är... Nej.
Och jag vet inte, alltså jag har ju aldrig varit punkare på det viset heller, utan jag har väl mest jag har ju en straight edge tatuering faktiskt. Bara för att påminna mig själv om att jag aldrig ska nyttja några former av droger igen. Och, för jag kan ju inte göra det eftersom jag har den där. Då måste jag bränna bort den där. Det går inte. Det blir för jobbigt.
Ja, det blir det. Det kostar mycket också.
Ja, det gör det. Men jag kände väl någonstans att jag kände mig ändå väldigt, jag kände mig väldigt hemma bland sådana människor. För det är ju liksom, jag är inte vegan längre. Du vet ju själv hur det är att vara vegan eftersom du också har levt som det är många år. Så jag levde som straight edge vegan i många år. Men sen så, jag är ju vegetarian idag. Och jag äter gärna vegansk, jag har inga problem att göra det. Men ost är ju gott.
Det är ju det.
Och jag känner mig som världens sämsta människa. Jag vet att mina vegankompisar är ju så här, tycker jag är en svikare då. Men alltså, jag är 50 nu och jag tänker att jag ska leva 35 år till kanske. Då tänker jag äta ost. Jag äter inte djur. Anledningen till att jag blev vegan också var just att jag vill inte äta djur bara. Jag har inget problem med andra människor som gör det. Alla ska göra precis som de vill. Och jag tyckte mer det var jobbigt när folk, för det är också en sån här sak som folk ifrågasätter. Men äter ordentligt? Varför? Du äter ju bara grönsaker. Du äter ju bara sallad.
Kaninmat.
Ja, men precis. Så är det ju inte. Nej. Det vet ju alla liksom.
Ja, det finns ju särskilt idag.
Ja, och sen så är det just det här då när man dessutom inte heller vill dricka alkohol då. Då blir det lite dubbelt. Det finns ju ingen som skulle titta snett på någon om någon inte vill ha en heroinspruta. Det finns ju ingen som skulle tycka, nej fy fan tönt du är, vill du inte ha heroin? Ska du inte ha lite? Nej tack, det är bra. Jag kör.
Ja, men alltså det är ju det. Alltså, jag kommer ihåg när jag hade Tinder och hade både vegan och sober på min profil. Jag kan säga att matchningarna,
gick ner.
Alltså väldigt mycket.
Ja, jag kan tänka mig det. Men det där är också någonting som jag tycker är lite tråkigt så här för min del då. För ja, men nu är jag singel. Och att det är jag har varit på många dejtar och när någon tycker att är det för konstigt för att du inte dricker? Nej, det går inte.
Har de sagt så?
Ja. Och det kan jag tycka så här, ja det är ju tråkigt att du känner så, men det säger nog mer om dig än om mig, tänker jag.
Uh-huh.
Om man måste dricka alkohol när man, om jag hade en partner som inte ville dricka alkohol, eller som ville dricka alkohol, fine. det är inte ett problem. Skulle den personen däremot bli så här kalasfull varje gång vi skulle göra någonting, då skulle jag inte vilja vara i ett förhållande med den personen. Mm. Mm. För det skulle inte jag orka.
Nej, man är inte intresserad av det.
Nej, liksom. Jag känner inte
man,
det.
Man lever ju helt olika liv i så fall.
Ja, det gör man. Det gör man verkligen. Men att jag skulle vara en extrema i det fallet, som inte vill dricka alkohol, det är ju lite snett.
Och man går ju ifrån två väldigt starka normer här, som både vegan och alkoholfri. Alltså det är ju liksom, köttnormen är otroligt djupt rotad. Eller i alla fall mejerinormen just nu. Och alkoholkulturen som jag har pratat om här i varje avsnitt. Att det liksom är så... det ligger så djupt rotat, så då när det blir som dubbelt upp så kan jag bara tänka mig liksom hur mycket det blev där.
Ja, det blev overload ibland och då kände jag så här, kom igen, finns det inget annat du kan gnälla på liksom?
Alltså, Don't whine about it.
Men exakt, verkligen. Och att man skulle vara en konstig figur för att man inte vill varken äta kött eller dricka alkohol. Så jävla konstigt är det ju faktiskt inte.
Är det extremt att man vill att djur ska må bra?
Nej.
Är det extremt att man bara inte vill hälla i sig gift?
Nej.
Det är egentligen så är det ju faktiskt inte något av det som är särskilt extremt. Men det är ändå intressant att du slutade med så mycket saker på en gång.
Mm.
Kommer du ihåg hur det var i...
Oh ja, mina vänner minns också det. För jag isolerade mig. För jag kunde inte
det
vara
var
bland,
så?
Nej, jag kunde inte vara bland folk.
Hade du någon partner då eller så?
Nej, då bodde jag själv som tur var.
Mm. Ja,
det var tur att jag var själv då faktiskt. Nej, för jag hade... Jag visste att jag var tvungen att sluta med allting cold turkey, för det funkar inte annars. Och jag mådde skitdåligt under den tiden, mest för abstinensen. Egentligen så är det så att abstinensen för nikotin, för det var ju det som var det stora problemet för mig, den försvinner ju ganska snabbt.
Och det var snabbt. Både snus och cig.
Men själva abstinensen är ju ganska, det sitter ju bara i huvudet. För jag menar, den fysiska abstinensen är väl borta efter 48 timmar och sånt där, tror jag. Men sen är det den här vangrejen liksom. Det var svårt att dricka kaffe i början och inte få ta en snus när man har käkat en pizza liksom.
Fy fan
vad jobbigt det var.
Ja.
Och jag ska säga dig att jag saknar ingenting av det jag har slutat med förutom just snus. Det är det enda jag saknar.
Du gör det ändå fortfarande. Än idag. För att sen dess har du inte tagit återfall på någon nikotin.
Ingenting.
Inte ens testat
ingenting.
Igen eller någonting.
Jag kan inte göra det, för då skulle jag fastna igen.
Men hur lång tid tog det att släppa det här värsta då? Kommer du ihåg det?
Alltså jag kunde vara bland folk igen efter en månad ungefär.
Vad gjorde du under den här månaden då?
Jag höll mig hemma. Jag jobbade ju, alltså, jag jobbade på Discovery på den tiden. Och jag jobbade på kontoret och försökte, men all energi gick ju åt där på kontoret, och verkligen inte skrika på folk.
Du måste ju ha snappat på någon.
Nej.
Det gjorde...
Nej, det gjorde jag inte. Jag spelade ett punkband på den tiden, så jag skrek i replokalen. Och det var väldigt bra.
Vilket bra tips.
Ja, men det är jättebra att spela i band och få vara lite aggressiv där. Det funkar svinbra. Men jag var inte rolig att tas med, och jag skäms ju. Alltså, jag kanske har sagt något dumt till någon gång, men de visste ju om det här, och jag är ju inte den första som slutar röka som blir grinig.
Mm.
Liksom. Så är det ju verkligen, och folk slutar med andra saker och kan bli det.
Mm.
Så att det är inget konstigt. Men det var tungt, det var svårt, men jag ville sluta. Det var det som var grejen, och det är det du måste göra. Du måste vara övertygad om själv att du ska sluta med någonting. Jag tror det gäller precis allting.
Mm.
Vad den gäller.
Mm. Känner du några kroppsliga grejer som hände?
Framförallt så slutade jag hosta. det var framförallt den grejen.
Fan vad skönt.
Ja, det var jättekonstigt. Så här att, du vet, jag har inte det där rosslet på morgonen när jag vaknar längre. Dödsrosslingen som man kan få när man röker.
Ja, det är så vidrigt. Mm, alltså, jag tänker också på att jag så här rökte på gymnasiet och tyckte att jag var så jävla cool,
ja,
du vet.
Ja, man tycker ju det.
Ja.
Jag tyckte också att jag
var
cool.
Och jag låg också bara hostade och så luktar man äckligt. Alltså, det är så jäkla onödigt.
Ja, och till saken hör också att jag flyttade till England ungefär samtidigt som det blev rökförbud på krogen. Så när jag kom till England, då var det redan rökförbud där. Så jag har aldrig upplevt de här rökiga pubbarna under tiden som jag bodde och arbetade där. Och sen när man kom hem då någon gång, så var det fortfarande lite konstigt här i Sverige när folk inte fick röka, att folk skulle gå ut och sådär. Jag var ju van vid det redan. Jag hade ju inte något problem med det liksom.
Mm.
Men jag kommer ihåg framförallt att man inte stank när man kom hem. För det var ju det som var grejen. Det luktar ju väldigt, väldigt mycket.
Och man mår ju mer illa av
det
om man
har
druckit också.
Sen tror jag också att det var någonting, jag vet inte om det är sant eller inte, men jag har för mig att någon sa det, att Om man dricker alkohol så neutraliseras nikotinet annorlunda också, vilket gör att du blir röksugen hela tiden. Det är därför du röker mycket, mycket mer när du dricker.
Aha!
Nu vet jag inte om det är sant, men det var en kompis med mig som påstod det.
Det låter rimligt.
Ja, eller så är det omdömet som sjunker. Eller minnet, du har glömt att du har rökt. Så att du tror att du ska röka igen.
Ja, för så kunde jag göra många gånger. Alltså, jag köpte ett paket cigg. Ja. Och sen så vet inte jag vad som hände med det paketet sen.
Nej, alltså... Det är väl grejen att det tar ju slut. Mm. Jag tror jag rökt ofta. När jag rökte fortfarande och drack någon öl då rökte jag nästan ett helt paket.
Men hur mycket rökte du och snusade innan du slutade cold turkey? Alltså var det verkligen så här?
Nej, då hade jag ju dragit ner på det ganska mycket.
Ändå. Så du är ändå lite så att du trappar ner?
Ja, det gjorde jag.
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Och nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisarna något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre förr. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
När du slutar med de här sakerna, då tänkte du, nu ska jag bli straight edge.
Nej, det bara blev så.
Du bara kom på att nu är jag straight edge, var det
ja,
så, typ?
Ja, eller jag tror jag läste någon biografi om Emma Kay och så insåg jag att jag lever ju så.
Aha, det var så.
Ja, alla de här besluten som jag landat i har ju blivit för min del rätt, om man säger så. Framförallt så märkte jag väl att dels var jag ju aldrig bakis när jag slutade dricka alkohol helt och hållet. Och det är ju ingenting som... Ingen kan ju sakna att vara bakis, tänker jag.
Nej. Det är därför man säger inom 12-stegsvärlden också mycket, eller många brukar säga det att så här, okej, du kanske är sugen på att dricka idag, men bara för idag behöver du inte dricka. Se hur du känner imorgon bitti när du vaknar och inte är bakis. Mm. För oftast på morgonen så känner man inte... Fan, man borde varit lite bakis.
Nej,
nu alltså.
Finns ingen
det
vore
härligt.
Sa ingen någonsin liksom.
Exakt.
Så att den där, väldigt, väldigt bra talesätt.
Ja. Alltså
det där är så sant. Mm. Det är också väldigt, väldigt enkelt. Mm. Det är superenkelt. Jag tänker alltid på tal om enkla saker, som min morsa alltid sa då till mig. Det, bland de sista sakerna hon sa innan hon inte kunde prata längre på grund av MS och det här. Du behöver inte gilla alla människor. Du behöver inte komma överens med alla människor. Men var inte en röv. Den är så himla bra. Och den är applicerbar på allt. Och det är ju liksom också sant. Det är liksom
det är
vilken miljö du än är i, så är den jättebra och funkar liksom på allt. Och väl skärp min morsa.
Ja, alltså jag älskar det där. Så jag vill typ tatuera in det bara.
Nej, men den är bra. Och den är så här, det är inget jobbigt att leva efter heller. För att jag menar, om du bara behandlar människor med respekt, även om du inte gillar dem, du kan bara undvika dem sen. Var trevlig bara. Och sen morsa och säg hej. Och sen så går du vidare. Så går du åt ditt håll. Jag har varit på... Det finns en klubb i Stockholm som heter Stockholm Straight Edge. De har anordnat gig ibland. Och de är alkoholfria, deras event. Och det är mycket hardcore punk och sånt där. Och då är det ju... Det är ju soft folk. Sådana människor är ju bra liksom.
Ja, varför känns det lite intimidating ändå?
Tycker du?
Jag tycker det.
För att
det känns som att straight edge-kulturen är en väldigt maskulin dominerad genre, eller på så där, inte alls
subkultur kanske.
Subkultur,
ja,
tack.
Ja, det är möjligt att det är det.
Men jag tror kanske så här att jag är lite intimidated av en sån rörelse som jag är av många andra rörelser, av den anledningen att man kan känna att med många gemenskaper, alltså nu säger inte jag att det är en sekt, för det är det inte, men det kan kännas utifrån som att man är så här, gud, kan jag vara på den här konserten, jag är inte så här, och du vet att jag tänker att det är därför också så många samlas. Alltså en anledning till varför straight edge-kulturen finns är ju också säkert för att det blir en sån himla stark känsla av gemenskap, men som...
Absolut, man är alltid väldigt välkomnande.
Och det är så.
I alla såna. Ja, herregud, de är ju nyktra.
Mm. Ja, precis.
Så att de är ju liksom, vad roligt. De är snarare glada när det kommer människor som de inte har sett innan.
Så där kan man ju börja hänga om man vill ha lite mer nyktert häng.
Absolut. Men sen så ska man ju gilla hardcore, det är en fördel om man ska gå på såna klubbar liksom.
Just det.
Men jag tycker det är fint ändå att de har tagit det här. De hade inte behövt, ja, nu heter de ju Stockholm Straight Edge, så det är klart att de vill ha alkoholfria event. Men jag kan väl tycka det att det är väl någonting som man hade kunnat göra för att folk ska få se band. Att ha dem på ställen där det inte serveras alkohol alltid.
Mm.
Men folk vill ju gärna ha en bärs när de ska gå och se ett band. Det är ju det.
Ja. Jag förstår dem, för att så var jag förut. Men sen så nu, jag var och såg Alphaville på Gröna Lund förra veckan.
Just det.
Det var så Så nice alltså. Jag kände gåshud på hela min kropp när de körde Forever Young. Och det hade jag aldrig gjort om jag hade stått och druckit bärs samtidigt. Nej. Liksom. Så jag förstår ändå också varför Shredded Superkulturen har liksom musik så att det är så centralt när man är nykter, för att det väcker så mycket i en också på något sätt att så här, ha musik att göra.
Ja, men det finns ju så många sådana subkulturer som är likadana. Det finns ju alltid några som inte vill dricka alkohol liksom. De här är väl, Straight Edge är väl kanske den mest extrema av dem då. Eftersom det oftast är också veganism inblandat, och det är ju ett ganska stort steg för människor att ta och bli vegan. Och jag tänker väl mer att man måste ju fatta beslut som gör att som man själv är bekväm med och som man själv vill göra. Jag har aldrig fattat några beslut när det gäller såna här saker för andra människor. Jag har valt det här för min skull.
Men har du aldrig känt dig ensam?
Jo, det är klart. Alltså, jag har ju haft sån jävla tur i mitt liv att jag har fått såna ofantligt fina vänner som inte har ställt krav på mig att jag ska dricka alkohol. Och som alltid har varit väldigt inkluderande. Alltså, jag flyttade ju hit till Stockholm som, vad fan var jag då? Jag var 30 plus i alla fall. Och jag, det, du vet, man ska börja om på en ny arbetsplats här. Nu känner jag några av dem. För när jag jobbade i London så jobbade jag för ett företag. Jag flyttade till Stockholm för att jobba för samma företag fast på Stockholmskontoret. Och många av dem hade ju redan då familj. Och, så jag kände inte jättemånga. Men det var några av dem här som sa, ja, men häng med oss, nu ska vi gå och käka pizza. Eller nu ska vi göra det här.
Mm. Det är så kul, för det får mig att tänka på när jag flyttade till London. Jag ville ju bara dricka bärs hela tiden. Mm. Jag hamnade på ett jobb där ingen ville dricka bärs. Vi är så här, och jag pratade med någon. Jag var i Paris. Ja, jag kom hem igår. Mm. Och så träffade jag en person där som var från England. Och han sa... Och jag sa så här, bara, men alltså, i England där kan man ju bara gå till en pub och sen så går man hem liksom, alltså efter en öl när man tar en AV.
De kan faktiskt det.
De kan faktiskt det. Han bara, vart har du varit? För att i hans värld så är det så här, han hade ju liksom jobbat på arbetsplatser där det var väldigt mycket så här, för det finns ju också Londoners som kan dricka mycket. Och sen berättade jag om att jag hade jobbat på en arbetsplats som var typ som scouterna för tjejer liksom. Och han bara, okej, då förstår jag varför det inte blev så mycket passion.
Nej. Liksom. Nej, men det där, det finns ju faktiskt de som kan göra just den här grejen, att de tar en öl och sen går de hem.
Men sen så tänker jag också att what goes around comes around, för att så här, som mig, för mig som drack väldigt mycket förut, då kommer jag ju från umgängen där det har konsumerats mycket alkohol, och då när man helt plötsligt så ska bli nykter så är man ju fortfarande runt de här människorna.
Ja.
Och då, men du som egentligen inte har varit en stordrickare innan, det är som att du kanske blev då en magnet för sådana människor som kanske inte heller är så stora i glasen, kan man säga så?
Ja, eller så är det min omotståndliga charm.
Ja, det kan vara det med.
Nej, alltså jag tror att de här, framförallt då jag som som musiknörd och skivsamlare, så man träffar människor som har exakt samma intressen som man själv har. Och träffar man människor som har samma intresse som man själv har, så har man oftast väldigt trevligt med sådana människor. Så jag tror att det är det man ska leta efter. Vad har man för hobbies? Men jag är musiker, spelar band och gillar att hålla på med vinylskivor. Såhär, supergubbiga grejer liksom. Men jag ska säga såhär, 90% av alla de människor som jag umgås med idag, som jag idag också kan stolt kalla för mina bästa vänner, de har jag lärt känna i en skivbutik.
Är det så?
Ja,
verkligen. Men då har du stått där och bläddrat bland LP-skivorna och...
Ja, och sen så har man lärt känna folk där.
Nej, vad häftigt!
Ja, och de, idag så är de mina bästa vänner.
Vilket bra tips på att hitta nyktra vänner.
Ja, de är inte bara nyktra allihopa. Nej. Vissa av dem dricker ju alkohol. Men,
och, men
det är liksom,
mycket liksom.
Nej, men jag tänker så här att man måste ju om man vill ha ett umgänge med människor... Det är som en relation. Alltså, det är precis samma som en relation. Och relationer som man ska ha med folk kan ju vara långvariga. Kortvariga relationer, ja, men, om det är en sån människa som man känner att ja, men, det är en ytlig kompis. Liksom. Det är svårt att anförtro sig för en sån människa. Man vill ju ha människor omkring sig som bryr sig, som man dessutom bryr sig lika mycket om själv. Och då tänker jag att då kan man ju börja då, man måste leta efter ett nytt umgänge. Då får man börja leta i de kretsar, dels då där man har kompisar som kanske inte dricker så mycket. Eller så får man försöka hitta något, om man har en hobby så kan man leta där, för det finns alltid, går man på spelningar och så här. Sen får man ju också, ja, det som är svårt då när man är vuxen, det är ju liksom att om man är på en spelning Och så går man fram till någon och så börjar man prata med dem. Då måste man göra det på ett sånt sätt att de förstår att man inte raggar på dem.
Exakt, för det är den också.
För det är ju liksom inte så, du är inte intresserad av just det. Du kanske bara vill vara...
Men det där är svårt.
Ja.
Åt båda håll.
Ja.
För att om någon kommer fram till mig och börjar snacka, då går jag direkt in och vänta nu, försöker den här personen ragga på mig eller är det bara friendly? Men man är så här...
Jag vet inte. Jag är jättedålig på sånt. Ja. Jag har noll koll när folk raggar på mig. Jag har ingen aning.
Nej, inte jag.
Jag måste ha en skriftlig lapp liksom, upptryckt i näven. Så
jag raggar på dig
ja,
nu.
Ja, exakt. Jag måste veta det. För jag förstår inte.
Men du tycker alltså du har inga problem med då att så här mingla på det här sättet med nya människor?
Jo, jag är jätteblyg.
Är du?
Ja, va?
Det hade jag aldrig gissat.
Nej, det tror inte folk, men det är jag. Jag är extremt blyg. Jag står gärna i törn för mig själv. Jag vet inte om jag har social fobi, men jag är lite socialt utbränd ibland. Och då vill jag hellre hålla mig för mig själv i mindre sällskap. Jag kan absolut, jag menar i arbetssyfte så kan jag absolut göra sådana saker. För det krävs ju av oss ibland att vi ska göra. Men jag slipper ju helst om jag kan.
Mm.
Och ibland då så kan det bli lite jobbigt när folk vill stå där och prata, när man har gått undan för att man är lite mentalt trött liksom. Men då måste man ju försöka. Och då gör man det. Mm. Och det är alltid, jag blir alltid jätteglad. Efteråt så blir man får ju ändå endorfiner av det där.
Det där är en bra tumregel som jag fick höra någon gång för ett tag sedan. För jag har liksom hela tiden i så många år gått runt och tänkt på vad tycker jag om att göra, hur vet man vad man tycker är kul och sådär. För till exempel så älskar jag att göra det här. Om vi tar det här som exempel, att ibland innan jag ska göra det här så kan jag känna åh gud, tänk om det inte blir bra och typ så här, jag kan få inte ångest, men det kan kännas jobbigt inför. Och sen när jag väl gör det så känns det ändå, det känns nice att sitta här. Och efteråt så känner jag mig alltid bara, shit vad bra det känns.
Mm.
Och det är den där känslan, hur känns det efteråt?
Mm.
Det är den känslan man ska gå på, för då vet man att man är rätt ute. För att det känns jobbigt inför någonting, det kan ju både vara att det är bra eller dåligt, det vet man inte kanske.
Men... Fast det handlar ju också om att vara lite nervös för någonting och känna sådär, det är ju att man vill göra ett bra jobb också.
Exakt. Men då känns det ändå som att du med alla åren som du inte har druckit och ändå varit i sammanhang där många dricker. Jag menar, du var på Finlands kryssning nyligen. Hur var det förresten?
Det var väldigt trevligt. Nu var det ju så att jag valde att inte åka en fredag till lördag eller lördag till söndag.
Det kanske var smart.
Ja, för då tror jag att det är mer tryck på... Nu var det ett dansband som körde Joyride, tror de hette. Och det var tre som dansade. Det var inte mycket folk där liksom.
Du var inte en av dem, eller?
Nej, jag var inte en av dem. Nej, det var väldigt, väldigt trevligt. Och det var väldigt, väldigt, det var väldigt, väldigt lugnt framförallt. Jag åkte ju en söndag till måndag och måndag till tisdag då istället. Men där var det inga problem. Och de jag åkte med, de drack ju några bärs och något glas vin. Men de är ju inte jobbiga. Deras son var dessutom med, så att det var ju, det var liksom inget...
Superlugnt.
Ja, jag såg ingen som var brusad på den där. Jag var väl lite orolig till en början, tänkte jag. För då är man ju, när man är på krogen ska man ju gå hem.
Nu var du
här
ute
på en båt. Fan, man är på Östersjön, man har ingenstans att ta vägen liksom.
Det känns livsfarligt.
Ja, men jag hade ju min egen hytt, så jag hade ju kunnat gå dit liksom. Men det var aldrig något problem. Och då var det ändå gratis. Vi hade ju sån här buffé på båten. Det var väldigt fint.
Ja.
Allting var jättebra. Det var jättegod mat. Jag tog pommes frites från barnbordet.
Gud vad gott.
Det fanns inte på vuxenmenyn där. Utan då fick jag gå till barn. Den är lite lägre också. Exakt. Det passar mig som inte så lång dessutom.
Men du, i alla fall, det jag skulle komma till är att det känns som att du ändå är expert på vad nykter ute i alkoholsammanhang. Vad skulle du, lite pedagogiskt försöker jag vara här nu, är dina bästa tips för någon som är i början och absolut att dricka och ska gå ut? Vad kan man tänka på liksom för att inte känna sig så jävla, att det inte ska kännas så jävla jobbigt?
Man ska tänka på att inte vara orolig för att folk ska döma dig för att du inte vill dricka. Och sen så måste man väl bara stålsätta sig i det här, att nu är det här jag. Nu är det här jag ska göra. Och sen så omge sig framförallt med människor som har full förståelse för det där, som inte tjatar på dig.
Mm.
Så jag tänker bara, man får försöka vara stark i sig själv och tänka liksom på att ja, men man är varken bättre eller sämre än en annan människa.
Mm.
Det är viktigt att göra det man själv känner. Och är det för stökigt, ja, men går någon annanstans då eller gå hem.
Mm.
Jag går inte ut jättemycket. Går jag ut så går jag oftast, helst ska jag säga, jag väljer sådana ställen att gå på. Jag väljer ställen där man kan gå undan lite grann, där det inte är jättemycket folk. Och jag har ju fördelen av att jag kan gömma mig, för jag är helt mörk. Det är ingen som ser mig. Det är jättebra. Jag har naturligt kamouflage inbyggt liksom.
Vilket bra tips.
Ja. Den är kanske inte skitbra då om man är ljus.
Nej, men det är bra för dig.
Ja, för mig är det.
Jag vet att du har ett litet announcement här också.
Ja, jag vill bara, bara påpeka då att det är National Edge Day den 17 oktober.
Vad gör man då?
Nej, det gör inget speciellt. Det är bara så här, de har fått en egen dag, precis som kanelbullen har en egen dag. Det är klart att Straight Edge ska ha sin egen dag också.
Det finns verkligen dagar för allt.
Ja,
nu.
Men det är du då som kanske dricker alkohol och blir att dricka just den 17 oktober.
Ja,
så kan man väl säga.
Det är bra. Testa en alkoholfri dag och lyssna på hardcore...
Ja, lyssna på Minor Threat och Straight Edge just den dagen. Det kan man
ja,
göra.
För att även fast jag sa förut att jag tycker att det verkar intimidering så är det nog bara musiken egentligen, inte Straight Edge-subkulturen i sig.
Nej, det är väl det är aggressivt. Men det är som hardcore punk ska vara liksom.
Men jag lyssnade mycket på det när jag var tonåring. Det var jätteskönt man var arg och lyssnade på det.
Jag säger ju det. Eller så får du starta ett eget punkband. Det kan ju också vara en idé. Ja. Om man har mycket frustration inom sig. Det är, det är nog ett jättebra tips tror jag.
Det är det bästa tipset.
Ja, det är det.
Och största kanske.
Största tipset, ja.
Peter, tusen tack för att du kom hit till Don't Whine About It.
Tack för att jag fick vara här.
Tack. Ja, stort tack för att du har lyssnat på Don't Whine About It. Och så vill jag också säga att om du misstänker att du eller någon som du känner har problem med alkohol så får du jättegärna höra av dig till mig på poddens Instagram Don't Whine About It podcast så hjälper jag dig vidare därifrån. Tack och hej!
Podplay, en del av
Storklas Svensson fintar bort Lundberg och får iväg en riktig projektil rakt i nyllet på målvakten. Oj, nu blir det ärtshoppa resten av säsongen. Kanske borde målisen ha något slags skydd för ansiktet.
Allt var inte bättre för. Välkommen till Nya Oddset. Ett spel från Svenska Spelsport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.